Kapitel 5. Agnes, var snäll och hämta medicinen. Han hade ropat några gånger innan hon hade uppfattat hans röst. Tidigare hade de en fungerande ringanordning, även från biblioteket. Det var när de manliga gästerna samlades där för att ta en konjak efter middagen. Då kunde ibland husans uppmärksamhet behöva påkallas. Hon stod ett par steg in i rummet och såg på honom med den där outgrundliga minen som han hade så svårt för. Den kunde innebära tjänstvillighet, lika väl som ett totalt avståndstagande och förakt. Att behöva engagera Agnes i detta var ingenting han var glad över. Men nu kände han sig så yr att han inte vågade försöka resa sig från schäslongen. Agnes ordnade med det mesta i huset, men hjärtmedicinen ville han sköta själv. Han visste att hon höll koll på hur många tabletter han satt i sig, för några gånger hade hon påpekat att han måste förnya receptet. Ska jag ringa Birgitta? Agnes vred på huvudet en aning, munnen sammanpressad. De något starrgrumliga ögonen betraktade uttryckslöst en oljemålning som hängde ovanför eldstaden, ett kvinnoporträtt, tillskrivet Arvid Lagerstedt. Professorn fick känslan av att vara en mycket obstinat patient som för hundrade gången prövade sin vårdares tålamod. Och där enbart konventionell polityr avhöll vårdaren från att ge patienten ett slag över munnen och därefter lämna honom åt sitt öde. Han valde att inte besvara frågan, den sedvanliga taktiken. Det var teater, deras sedan decennier utprovade envig. En teater där han alltid fick sista repliken. Tack, det är bra, Agnes. Medicinen. Hon försvann utan ett ord, men återkom strax. Medan han sköljde ner tabletten, iakttog han hur Agnes gick en runda i biblioteket. Medan hon väntade på att han skulle ställa ifrån sig glaset. Han fick intrycket av att det var något hon ville säga, men visste att det inte var någon idé att fråga. Minns Agnes, hon vände sig om. Hur länge har Agnes arbetat här? 55 år. Det är en lång tid, konstaterade professorn. Hon nickade. Han ville så gärna höra henne säga något. Avge något slags omdöme, eller åtminstone komma med en kommentar om de 55 år hon hade betjänat tre generationer von Oler. Agnes Andersson hade aldrig, vad han kunde minnas, låtit undslippa sig något värderande om vare sig familjen eller sin anställning. Hon hade alltid funnits där. Liksom den så kallade Stockholmsbyrån i hallen. Servisen från Frankrike. Den inramade skissen av en blära signerad Linné. Oljemålningen av Roslin, värjorna från Karl XII:s tid som hängde korsade vid spisen i biblioteket, spjuten från trakterna av Tanganyika sjön och allt annat som fyllde huset. Det var som om beskedet om Nobelpriset, en slags kvittens på hans gärning, men också en slutpunkt, fått honom att vilja summera. Och Agnes var den enda han kunde tala med. Det var de två, inga andra, som kunde bekräfta varandras berättelser. Han höll fortfarande glaset i handen. Hon avvaktade vid fönstret, plockade med något på fönsterbrädan. Han fick för sig att hon upplevde spänningen i rummet på liknande sätt som han. Fanns det inte något ovanligt ansträngt över hennes axlar och den något krumma ryggen? Kanske ett uttryck för en tillbakahållen önskan att få tala. Medan hans berättelse var offentligt gods, var hennes stum. Och att försöka locka den ur henne var utsiktslöst, det visste han. Att de, efter ett helt liv av distans, skulle komma samman och skriva en gemensam berättelse var en fåfäng förhoppning. Jag söker bekräftelse av ett hembiträde, tänkte han, indignerad. En kvinna som knappt kan läsa en dagstidning. Som aldrig hela sitt liv lyft ett finger för att förkovra sig och betraktat lärdom som en sjuklighet. Jag, en von Oler som fått Nobelpriset, fjäskar för en illiterat fiskardotter från en inavlad ö. Som om jag behövde hennes godkännande. Han ställde ifrån sig glaset. Agnes vände sig omedelbart om och gav honom...